Hej!
Hej Malin!
Hej Aniara!
Vi lyssnar på din gravidcoachs podcast Fullvidget och vi har precis spelat in ett avsnitt som inte spelades in.
Nej.
Men det känns som att det är en sån grej alla poddare gör någon gång.
Alla
minst.
Ska väl göra det någon gång, men nu var det vår tur.
Ja, mm. Du hade tolkat in signalen här med ett kryss över minneskortet som att man fick
att man inte fick ta ut under pågående inspelning. Inte att det betyder att här finns inget minneskort.
Men det är för att du är så smart, Malin, så att du liksom hoppar över de här mest basic signalerna och går rakt på analysen och tänker att det var en bra påminnelse.
Ja. Och det är också så att jag tänkte så, är det inte intressant att räckknappen är blå? Borde inte den vara grön eller röd?
Ja? Underbart. Vi kör igen bara.
Vi kör igen. Gud, nu är vi ju uppvärmda och goa.
Verkligen. Okej.
Avsnitt 6.
Mm.
Och du kom ju hit idag, Aniara, med... men du hade sex snack på hjärnan. Så bestämde vi oss bara för att det är ju avsnitt 6 idag. Ska vi inte prata om det i podden istället för över en kopp kaffe mellan bara oss?
Ja. Vi har också bestämt nu att vi inte ska prata så mycket när vi ses innan vi ska podda. om liksom saker som kan vara kul att prata om i podden. Mm. Och dessutom att vi satt och var tysta en stund ute på din fina terrass med en kopp kaffe och vad ska vi prata om då? Mm. Vi brukar ju bubbla jättemycket, men var så här, nej, det ska vi spara, det tar vi sen.
Ja.
Vi är jättemycket nu som vi inte vet om varann.
Precis, jag har hunnit nämna en livskris och då har hunnit nämna sex.
Ja.
Så har vi det, tar vi på den.
Ja. Mm. Men innan vi dyker in, vad har hänt sen sist i ditt liv?
Men det enda som har hänt är att jag har en livskris.
Det är det som har hänt.
Ja, men det är det enda jag kan tänka på. För det upptar ju min hjärnkapacitet. Liksom.
Okej, men berätta.
Ja, och då för att kris ska hamna i rätt dagar så det är inte kris och panik och katastrof. Utan bara det där som är kris och utveckling när man kanske att man stannar upp av någon anledning eller så. Jag vet inte.
Mm.
Det var någonting jag refererade till min man igår kväll och sa att ja, det är bara min 45-årskris som talar. Och då var han sådär lugn och glad och mjuk i sina ögon och tittade på mig och bara ja, men det enda som har kommit ut sådär hittills är ju bara positivt. Så det blir nog bra.
Mm. Då blev jag jättenyfiken.
Ja,
vad menar han då?
Nej, men det handlar någonstans om att jag denna våren har känt mig ganska jagad. Jag har hela tiden väntat på något sen. Under tiden jag pluggade de här två amningskurserna, alltså jag gjorde ju då det nästintill omöjligt att jag jobbade 50 för Region Skåne, jag pluggade 50 på universitetet, procent alltså. Mm. Och jag drev ett företag och är förälder till 4 barn.
Mm.
Mellan 5 och 9. Så att men det var som en omöjlig kombination på något sätt. Så bara, har jag haft en sån datum? Men efter det, då lugnade jag sig. Efter det liksom. Från början var det nog att jag jobbade ju 60. Då började jag och gick ner till 50. Men efter det, då kommer jag få mer tid. Då.
Mm.
Sen efter amningskursen, då kommer jag få mer tid. Och sen så bara, men nu är det slutet på maj. Och jag bara, nej, men det är fortfarande, det kommer inget sen liksom. Livet rullar på sig himla fort. Och också mina tvillingar, de fyller 6 i helgen och då, ja, de börjar, nu är det så sista festen på förskolan för oss som ska börja skolan, så att de börjar skolan till hösten. Och då kommer till hösten kommer vi ha 2 barn i förskoleklass, 1 i 2:an och 1 i 3:an, och bara, ja, men nu är det de närmsta här 4-5 åren som vi kommer ha barn som går på låg- och mellanstadiet. Sen har vi högstadiebarn liksom, 2 stycken, att det är som att det blir en annan era, att jag fick i det en känsla av att jag kan inte vänta på något sen. För det är nu det gäller. Liksom. Mm. Det är livet, lite grann för det jag vill att barnen ska vilja göra med oss. Det kanske jag behöver göra nu för att de eventuellt ska vilja göra det även när de är tonåringar. Mm. Så,
har du någon strategi där för att möta den här krisen?
Ja, men den krisigaste dagen så gick jag rakt till toppen av konsumtionshierarkin där det ju står en liten triangel, köp nytt. Och jag visste när jag gjorde det att det här är inte säkert på att det här löser någonting, men det kändes ändå som ett viktigt steg för det blev en handling av det.
Mm. Jag bara snabbt säga att ni har ju världens finaste tavla i ert kök som jag tittar på varje gång jag kommer in här. Och det är ju en tavla på just den här, heter den konsumtions...
Den heter konsumtionshierarkin. Liksom. Ja. Och vår tavla som vi har, den är ju som en en väldigt stilistisk julgran på något vis. Mm. Liksom, där den breda basen i en triangel liksom, är att använda det du har. Och sen nästa nivå är väl att vårda det man har. Mm. Laga det man har.
Mm, låna.
Låna av andra. Mm. Byta av andra. Och sen är det kanske gör själv. Sen är det köp begagnat. Och i lilla, lilla toppen är det köp nytt. Mm.
Du tog motorvägen.
Ja, den motorvägen. Nu ska vi lösa detta. Och det jag konsumerade var ett nytt tält. Vi är en familj som brukar tälta på sommarna. Och då har vi ett stort tält. Det är tre rums. Min man är 1,95 lång. Det är ståhöjd i tältet till honom. Vi får knappt plats på våra campingplatser när vi tältar för att vi har så himla stort tält. Och det är liksom, det, vi har,
ser det framför mig.
Min man har snickrat ihop som en diskbänk matlagningsbord som är i ståhöjd där vi har ett dubbellåga gasolkök och så. Vi är liksom kittade liksom. Och vi
ni flyttar älskar in, det. Eller ni flyttar ut?
Vi flyttar ut ja. Liksom. Och då brukar vi göra kanske så, någon lång helg på, i maj, juni och augusti och sen sommarsemestern brukar vara mellan en vecka och 12-13 dagar. Men det gör ju att det här stora, stora sällskapet med alla grejerna, det blir också att det blir som enskilda händelser. Och jag, innan barn har jag varit en friluftsmänniska liksom. Ut och vandrat och sovit i vindskydd, jag har paddlat kajak och sådär. Och den delen ger inte jag så mycket till mina barn. Och så vi har haft 4 små barn. Alltså jag fattar varför jag inte har gjort det. Men nu är det som om nu skulle det vara möjligt att bara en fredagkväll ska vi sticka ut och tälta. Så jag köpte ett litet tält. Ett enkelt tält. Litet är det ju inte för det, för vi får fortfarande plats alla 6 i det. Men något som ska gå och slå upp på ett par minuter. Och också för bara en vuxen. Mm. Så tänk om bara jag och 2 barn skulle kunna sticka iväg. Att vuxen skulle kunna dela på exakt. Oss. Och,
mm. Bra köp Malin tycker jag.
Ja, tack. Ja, vi hoppas att det ska vara det. Men det är också sånt här... Jag har lyssnat mycket på podden Systerna Tjos, där ju Elin nu har gått bort och Ida väljer att driva vidare den, där jag tycker att hon har fantastiska samtal med människor som har känt Elin och hur de har hanterat att veta att hon är döende och hur de hanterade när hon dog och sorgen efter. Så väldigt fina samtal om sorgen och livet på något vis. Mm. Och sen ett avsnitt jag lyssnade på igår morse, då hade hon bjudit in en kvinna som heter Anna Jelen. Som på engelska kallas för The Time Expert. Ni borde lyssna på det själv för att fatta hela bakgrunden. Men det jag tog med mig var de här små ögonblicken i livet. Det är ändå de som bygger livet. Det är inte när vi hoppar bungee jump eller bara den här liksom, semesterresan som vi väntar och sparar och längtar till. Utan det är små guldkorn i vardagen. De kallar dem för golden moments. Och den första nivån är att se dem. Att få syn på dem när de händer och notera dem. Och nästa nivå på något vis är ju att skapa dem, aktivt skapa dem. Hur vill jag att min vardag ska se ut? Hur vill jag att mitt liv ska vara? Om det är att man tänder ett ljus när man går och sätter sig vid middagsborden tillsammans eller att man tar en kopp te själv innan man väcker barnen eller undrar sig och bara stanna upp och lyssna på fågelsång. Whatever. Mm. Och tredje nivån är att man skapar dem. De här golden moments för någon annan. Och ja, det här var ju igår morse. Jag har lyssnat på detta. Jag tror på lunchen kanske jag lyssnade på hennes TED-talk då. Men det var redan igår så såg jag att jag såg de gyllene stunderna. Och var också med att jag började notera det och låta det ske för mina barn som hade en fin stund på kvällen. Där jag kunde med liksom hejda mig själv från att gå in i den stressande småbarnsföräldern som tycker nu behöver ni komma i säng, nu får ni avsluta detta. Liksom rapp liksom. Mm. För vadå? För att de ska vara färdiglagda så att jag får sitta i soffan och scrolla. Mm. Nej, det är inte det jag vill fylla mitt liv med. Mm. Så jag lät en procedur ta mycket längre tid än vad den hade behövt. Och såg väldigt fint i mina barn hur de samspelade det. Jag fick liksom bara betrakta dem och kunde njuta av det. Och bara, ja, nattningen blev sen, men vi fick fint innehåll i vårt liv. Liksom.
Ja, och så viktigt. Ja. Man pratar ju om det på 1000 olika sätt. Vad är nuet? Det pratar vi mycket om i förhållande till förlossning också. Hur viktigt det är att ta en stund i taget och inte gå in i nästa och inte vara kvar i det förflutna. Och vi vet ju det, carpe diem, kanske världens mest kända klyscha av en anledning.
Yeah.
Så viktigt att höra och också att man tar till sig på olika sätt. Jag gillar verkligen det där som golden moments. Det vill man nästan skriva som en...
Jag har gjort en post-it-lapp och sagt på jobbdatorn redan.
En affirmation.
Som jag också tänker jag ska göra den lite snygg här hemma. Ja. Alltså, see the moments, create the moments and create the moments for others.
Ja. Liksom.
Ja. Mm, den bara den gick rakt in liksom.
Ja.
Jag också valde min dotter som snart fyller 6 som brukar komma in till mig på morgonen och krypa ner under täcket. Och sen så har det blivit lite grann att det har blivit tidigare och tidigare. Mm. Så de här senaste dagarna så har jag förnekat henne att komma ner under täcket och skickat in henne till sitt rum igen. Mm. Så var det en morgon som hon sa, men mamma, nu jag ligger ju still i din säng och det är, jag till och med somnar när jag får krypa ner hos dig. Men när jag ligger inne i mitt rum så ligger jag där och fryser. Och så bara, det kan väl inte vara mening med livet att min dotter ska bli rejected när hon kommer in till mamma och fryser. Nej. Och ligger där själv och hoppas på att hon somnar om. När, om jag lyfter på täcket så kan hon krypa ner och så får vi en fin stund tillsammans. Liksom.
Mm. Golden moment.
Ja, golden. Ja.
Som vi nämnde när vi spelade in förra gången så man vet ju liksom, man vet ju aldrig när det är sista gången hon vill krypa ner.
Nej.
Självmant.
Nej.
Gosa på morgonen även om det är 05:25.
Nej, ja. Nej. Och det här liksom, mina 3 andra barn gör du inte. De nej. Är ju färdiga med det liksom.
Mm.
Nej. Så lite, så den här livskrisen, den är liksom, som sagt, det är inte katastrof och så, utan det är bara, jag känner mig lite lite klarsynt eller lite så
handlingskraftigt.
Lite så bara stannat upp och bara okej, men vad ska livet innehålla då? Vad vill jag? Och det är ju inte de stora förändringarna utan det är de små tänker jag som gör skillnad liksom.
Mm.
Och komma ihåg när man faktiskt kan säga ja, när man inte behöver säga nej på rutin liksom.
Har du någon mer plan för att skapa de här golden moments?
Nej, men kanske inte på golden moments-temat, men också att jag tänkte så här, men nu är det sommar och jag är egenföretagare. Hur ofta måste jag jobba till 16:30? Det finns alltid saker att göra, mind you. Det är inte så att det är tomt på listan. Mm. Men att jag kan också bestämma mig för att liksom, 1 eller 2 gånger i veckan hämtar jag 3:00.
Ja.
Ja. Och det kanske inte mina barn, alltså dels är de inte på något fritids kanske om 5 år, men det kanske ingen som vill det för de är hemma hos kompisar.
Mm.
Tänk om vi kan bara en gång i veckan åka till sjön istället för att bara hämta och kvällsmat och sådär. Att, ja, jag tänker att det jag inte får gjort, jag tror inte att det kommer spela så himla stor roll att jag inte får gjort det jämfört med hur jag, det där, man föreställer sig liv, döden igen liksom, vad jag fyllde det med.
Mm. Det vet jag, vi pratade om, jag minns inte när tiden det var, men att där fördelar, nackdelar, priset att betala att vara egen företagare jämfört med att vara anställd. Och, ja men, att då i den positiva vågskålen så finns ju det här med frihet.
Mm.
Men det är ju bara sant om man...
Om man tar sig den friheten.
Exakt. Ja. Att det är väldigt skillnad på teoretisk frihet. Mm. Det är inte värt. Så, alltså, det kanske finns något värde i det i för sig. Men ja, jag tycker också att jag har blivit mycket bättre på det.
Mm.
Så, men... Ja, nu kan jag. Och det blir också väldigt tydligt när det börjar skolan, skolplikten. Man är så här, men jag kan inte bestämma själv om jag ska hämta henne tidigt.
Nej.
Eller ja, alltså det är ganska tidigt still. Man går i förskoleklass.
Ja.
Jag är jättesen eftermiddag, men ändå. Jag kan inte bestämma att vara hemma med henne en dag.
Nej.
Om jag skulle vilja det.
Nej. Den har jag burit med mig ganska länge. Att man verkligen är ett syskonsjukt så får man lov att vara hemma med det syskonet. För att det kan man inte välja sen när man går i skolan.
Nej,
liksom. Även om det för mig som förälder har betytt en större belastning på dagen att ha flera barn hemma.
Ja.
Men, att, men livet är inte, det är inte alltid.
Nej,
liksom.
Nej. Ja, men det blir så tydligt. Så det tycker jag faktiskt att jag har blivit bättre på de senaste månaderna. Att med mannen i alla fall. Nu kan jag det med honom.
Mm.
Behöver jag jobba idag? Och ja, vi jobbar ju också titt som tätt. Det är ju liksom helger och kvällar. Och också det här. Ja, det får vi. Det behöver kompenseras någon annanstans.
Mm.
Och det är ingen annan som kommer planera det åt mig.
Nej.
Att, och det är ju skapa.
Ja. Och den här Anna Jelena då, hon pratade också. För hon hade tydligen jobbat med kvinnor med bröstcancer. För det var way back, inte nyligen. Men där hon en dag liksom, hon såg så mycket hur de här kvinnorna liksom medvetet skapade sitt eget liv eller förändrade sitt eget liv. Och så, alltså när, i friskheten eller när de fortfarande var sjuka. Liksom, att där hon liksom bara en dag, men vänta inte på att du ska få en diagnos. Lev livet nu liksom. För vi vet väl alla att folk som får dödsdomar eller stora omvälvande besked har en tendens att börja leva lite mer för att de har ett slutdatum.
Mm.
Men saken är att vi har alla ett slutdatum och vi vet inte när den är. Liksom.
Nej. Men det är väl det mänskliga, att det är så overkligt för oss. Bara för att vi vet, förstår det inte. På ett plan så är den nog inte förankrat i oss.
Nej.
För det blir för ogreppbart. Men har vi någonting konkret till oss, en sjukdom eller någonting händer runt om oss, så blir det ju, det är klassiskt. Ja, då får man eld i baken på något sätt.
Mm. Så nu är min eld i baken. Jag har ingen dödsdom på mig. Men jag fattar att nu har jag 4-5 år när jag har låg- och mellanstadiebarn. Mm. Och då vill jag att de åren ska se ut. Vad vill jag ge barnen? Så jag har också en plan där för hösten att men det ska finnas någon dag med att hämta tidigt. Liksom, som inte sen är bara upptagen av aktiviteter och iväg med andra och så. Utan någon, att det ska finnas tid att göra saker, att vara tillsammans. Ja. Liksom. Om den dagen kanske är, då lagar vi alltid mat tillsammans. Eller, jag vet, jag har inte utformat det i mitt huvud i detalj.
Men nej, det ska komma ihåg. Viktiga.
Men att inte jaga. Inte bara sen kan jag göra det. Liksom.
Nej.
Det är nu. Mm. Det är nu.
Viktigt.
Mm. 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 Och jag hade ju ingen 40-årskris. Så det här, man kanske, och jag vet inte vad en kris i 40 eller medelåldern behöver betyda, men jag tycker ju inte att det är kris, eller det är det som är konstigt när man kallar det. Jag kallar det kris för att det känns som att det är ett vedertaget begrepp, men jag känner ju inte att jag krisar. Jag känner att jag bara får syn på något och får kraft i det jag får syn på och vill. Du då, Nya, vad har hänt i ditt liv sen sist?
Ja, men jag har jobbmässigt så har jag hållit på väldigt mycket med förlossningspoolsjobb.
Mm.
Vi ska upp till Stockholm, jag och Andreas, på business and pleasure resa.
Mm.
Det är faktiskt skitmysigt
att
vi har den grejen tillsammans. Så vi ska upp och besöka 7 kliniker tror jag vi är uppe i nu i Stockholmsområdet. För att göra de här demonstrationerna av poolerna och i princip alla som vi ska till, utom 2 tror jag, har redan poolerna inne. Men ska liksom uppdateras lite i vårt arbetssätt. Och, att vi tittar ju på utifrån, det är olika förutsättningar på olika kliniker, rummen ser ut och så vidare. Och vad det finns för bestämmelser och så. Men det handlar ju väldigt mycket om att göra det tillgängligt för både personal och födande. Förenkla och optimera helt enkelt.
Mm.
Så det ska vi göra.
Fler gravida som föder barn får vara i vatten som smärtlindring.
Ja, och längre tid.
Längre tid.
Tänker jag också. Att, eller att de har möjlighet till det. För det som är, men ett exempel är ju, jag minns inte, vi tog upp det när vi pratade om pooler senast, men det här med att ha poolerna på förlossningsrummet jämfört med ett badrum, att det är ganska stor skillnad mellan, speciellt om det är ett badrum som inte är på rummet.
Mm.
Då ska ju den födande också kanske tillbaka till rummet av någon anledning med någon gång.
Mm.
Och då kan det vara en ganska lång resa att gå tillbaks till badet, så kanske blir det att man struntar i det och fortsätter på rummet.
Och kanske en annan födande som faktiskt också har väntat på att få lov att komma ner i badet. Exakt. Att det blir en sån rättvisa att alla ska få vara en liten, alla som vill bada ska kunna bada. Mm. Då får man sin lilla slott där inne. Liksom.
Exakt. Och finns poolen på rummet så kan du liksom gå i och ur mer fritt.
Mm.
Och det är lite lättare rent ergonomiskt för barnmorskorna att bistå på från utsidan. Ja, det finns massa fördelar. Så det är en av de sakerna.
Om det är business-biten då, vad ska ni göra för pleasure?
Men vi ska träffa lite familj och ut och käka på restaurang. Och det är Andreas uppgift att boka hotell och restaurang och så, för det blir alltid sämre när jag gör det.
Jaha.
Men jag är lite snål.
Aha, okay.
Tycker liksom att vi ska bara sova. Sen när man väl är på det där halvdassiga hotellet, var liksom kluckar i rören och drar från fönstret som vi var med när vi var i Holland. Tittar Andreas på mig och bara, du, från och med nu, det är jag som bokar hotellen. Okej, sa jag. Det går bra.
Mm.
Hänger med det hela.
Ja. Många saker som ska klaffa, tänk om. Exakt. Det är sjukkliniker och liksom demonstrationer.
Ja, så avslutar vi den där 10:30 och sen så hur lång tid tar det att köra till det stället och så ska vi få in en lunch och så. Men, men kul.
Mm. Kul att göra ihop, tänker jag.
Det är skitkul. Mm. Det är det verkligen. Vi har ju lite svårt för att prata om annat på kvällarna ibland. Och jag... Men jag har väntat till att det behöver inte vara negativt.
Mm. du avsnitt 6 idag.
Mm.
Ska vi ge oss in i snacket om sex och graviditet och lust. Mm. Med barn och lust.
Ja, men vi dyker ner i sexet då. Mm. Ska jag berätta då? För jag är ju inne i en sexuell resa.
Ja, det, ja. Jag vill gärna höra.
Jag har ju under samtliga graviditeter haft generellt ökad lust och inte bara till sex utan till närhet överlag. Haft ett jättemycket större behov av att vara nära Andreas då. Utöver de första veckorna där med illamående och trötthet då har det kanske inte varit så aktuellt också för att jag har somnat då 7-8 på kvällarna.
Mm.
Men det har ändå uppstått någonting nytt denna gången och det som har hänt är att sista veckorna så är det som att jag inte, alltså jag har inte kunnat få nog av Andreas. Alltså att jag har blivit så fruktansvärt förälskad i honom.
Ja.
Det är som att jag sa den dagen, det är som att jag vill äta upp dig.
Men, ja.
Det har jag inte varit med om tidigare. Nej. Det är en ny nivå och också att han absolut har lagt märke till detta. Att det är liksom han som lite grann säger, du, kan vi pausa lite nu? Behöver kanske vila lite någon dag.
Ja.
Men det har varit enormt och det har hållit i sig flera veckor.
Ja.
Jag har funderat på det, för så, det kan jag känna igen liksom utifrån inte gravid då, att kring ägglossning, att det har varit så. Nu tänker man, ja men det här okay, det är ganska uttänkt system ju. Ja,
biologin och fysiologin där jobbar med oss. Ingen, nu kan bara bli gravid som
ingen
är bra
rocket science. Nej. Nej men precis, så tänker jag så här nu, så här, vad är poängen med...
Ja, vad är poängen nu?
Nu, vad är det som gör att jag vill alltså, väldigt mycket vara nära min man? Och både liksom bara emotionellt och närhetsmässigt. Jag vill ha mycket kramar och pussar.
Den kan man ju förstå.
Ja, ja. Men jag vill också jättegärna ligga med honom.
Ja.
Jättemycket. Mm. Alltså typ som i 6 dagar på en vecka.
Mm. Mm.
Det är ganska mycket.
Ja, det är det.
Jag har klurat på detta. Jag är ju beteendevetare och tycker att det är jättespännande. Och jag tycker att evolutionära perspektiv är sjukt spännande också. Och det pratar vi ju jättemycket om i födandet och liksom, ja, men hur våra fysiologiska system är uppbyggda och varför vi behöver föda när vi känner oss trygga och hela den här biten. Så jag har klurat mycket på det här. Och jag funderar på om det är att, och jag vet inte varför det inte har varit så de andra graviditeterna i så fall, men det är ju en annan story. Men jag funderar på om det handlar om att jag ska binda honom till mig nu.
Mm.
På något sätt. Att det är så här, nu, och det är kanske för att det är tredje barnet. Nu har vi många barn. Nu är det extra viktigt. Jag kommer inte vilja vara i detta själv. Du ska inte ut till någon annan grottkvinna.
Nej.
Utan du ska vara här hos
för
mig.
För allt du behöver finns här hos mig.
Ja, exakt. Yeah. Don't look for anything else.
Mm.
Jag vet inte om det är en sån sak. Eller bara så att jag vill känna mig beskyddad och vara nära. Och det är det närmsta vi kan komma varandra. Rent fysiskt.
Mm.
Eller om det är liksom oxytocinnivåerna som ju absolut ökar för varje dag. Och att det skapar någonting. Men, och sen blir det också lite snöbollseffekt. Eller vad vi ska kalla det. Har man väl kommit igång i en viss, på ett visst sätt. Mm. Så är det ganska lätt att det faller vidare och blir mer och mer och mer. Liksom. Jag tycker det är spännande i alla fall. Med vad det här kan. För jag tycker inte att det är så jätteofta man hör om det. Och jag vet inte... Am I alone?
Ja.
Eller är detta kanske är detta en grej? Mm. Att man faktiskt kan få mer lust, för ofta kan man göra tvärtom.
Mm.
Eller jag tycker man kan höra att man säger, det är mer blodflöde och man kan få mer lust i perioder. Mm. Och känna sig liksom extra kvinnlig i sin frodiga
kropp. Jag tänker
att
du är ju också i den här 100 golden days
aktivfasen
av
inte
förlossningen.
I vecka 36.
Nej. Då kanske du är inte glowing part liksom.
Precis, har det med det att göra? Eller så tycker jag också att man hör att man bara, nej men jag vill inte alls.
Nej.
Så tänk att allt är ju förekommande.
Mm.
Men jag blir nyfiken på, jag tänker att det finns något syfte, finns det nästan alltid.
Ja.
Så, vi är liksom biologiska varelser på något sätt.
Mm. Jag har ju snarare haft väldigt låg lust under graviditeten. Men jag minns just med tvillingarna att det var liksom en så, från en dag till annan bara, där det typ började, jag var sjukskriven då ju med tvillingarna. Så jag var hemma själv mycket och bara så började onanera varje dag. Och sen räckte inte det, eller om man ska säga, jag bjöd in min man i det också och sådär. Men det kändes som att det varade typ 2 veckor och sen var det färdigt liksom.
Ja, ja. Det är ju spännande. Vad var det som hände i kroppen då?
Vad var det liksom? Ja. Nej, ingen aning.
Var det ett behov av att skapa apropå golden moment liksom? Ja. Var det så här att du svarade an på vad kroppen behövde eller var det att det fanns ett behov som du behövde? Alltså,
ja.
Det är spännande.
Det var i alla fall inte drivet av mitt förstånd eller min tanke eller sådär. Nej. Utan det var verkligen bara någonting, woofs, fanns det. Och så upplever jag generellt att det är med min sexuella lust. Den är oerhört, jag tänker att den är bunden till min ägglossning. Mm. Alltså, jag kan ha noll lust och sen så bara, nu vill jag.
Mm.
Och då är det starkt behov eller önskemål liksom.
Men precis.
Lust, ja.
Ja,
men vad spännande och kul. Det är ju kul att ha sex, så det är väl jätteroligt att när
det är jättekul, och det har också gjort eftersom att men det är så mycket på tapeten att vi också har liksom börjat inleda samtal på ett sätt som vi inte har gjort innan kring sexualitet och lust och tankar och fantasier och behov och det är ju, tänker jag inte att jag ska dela på podden, men att det som jag tycker är fint med de här samtalen är att vi har varit tillsammans i 13 år.
Mm.
Men nu, vi hittar nya lager.
Mm.
Och vi kommer varandra ännu närmare utifrån samtalen som också har väckts de här dagarna. Det är inte bara att vi liksom, att det har varit jättemycket mer sex, utan att det har väckt andra bitar i oss.
Mm.
Och att vi har kommit mycket, mycket närmare varandra. Som då såklart öka på den här spiralen av att vilja vara nära igen och igen och igen. Så, nej, vi får se hur länge det håller i sig. Men det är härligt just nu. Och, jag tar ingenting för givet. Det kan också bli för mycket. Liksom att det nästan kan vara besatthet. Liksom, av att, ja.
Då tänker jag precis, man behöver kanske inte lägga allt för stor skuld på sig själv för att man inte har lust, så behöver man inte heller lägga någon större värdering eller skuld på sig själv för att man har mycket. Åh, nej, men nu är det besatthet. Alltså, man behöver inte döma det, man behöver bara konstatera att så här är det.
Ja.
Liksom.
Ja. Så är det nu.
Ja. Jag tänker då, som vi pratade ju innan om att jag är 45, vad gäller sex liksom. Tänk om jag hade kunnat berätta för mitt 30-åriga jag vilket fantastiskt rikt sexliv jag skulle ha som 45-åring med 4 små barn. Alltså jag kan inte fatta, alltså jag hade inte trott mig själv. För min bild någonstans av sig att jag menar så, innan barn och där runt 30, att det kanske skulle vara ens prime time, man har hittat sin partner, man klaffar, man känner sig trygg, liksom att det är grogrund för ett bra sexliv. Ja, absolut. Det var väl kanske grogrunden. Men alltså, nu är det flowering and blossoming. Liksom.
Fantastiskt.
Ja, gud.
Jag tror att det beror på. Är det, jag behöver inte gå in på detaljer. Liksom, men så här.
Jag tänker om så mycket annat som har fallit på plats med mig. Att jag har blivit över 40 och har 4 barn. Jag har verkligen landat i någonting. Jag är ju trygg i mig själv på en helt annan nivå.
Ja.
Som väl gör att jag också står för mina behov och står för den jag är. Liksom, och så.
Ja,
det är också ju att, jag menar, jag vet, men som vi pratade om förra gången, att vi hade ju liksom ett par missfall och aborter och så innan vårt första barn blev till. Så att vi var också inne i någon slags, lite så, det fanns inte jättemycket sexlust när hon blev till. Det var drivet av att försöka göra ett barn. Det tror jag många som har varit i IVF-karuseller eller så. Barnlöshet kan känna igen. Liksom, att det, kan
det är ett redskap.
Alltså, det är något som behöver göras.
Ja.
Och i det var det också så faktiskt mellan vårt första och andra barn. Vi hade inte sex på 9 månader efter äldsta föddes. Och tvåan blev ju till första gången vi hade sex. För plötsligt en dag fanns det lust. Vi gick loss och sen var vi tvungna att stanna upp. Vi hade inte ens någon preventivmedel. Vi hade liksom inga tankar på det. Det var så av kartan att vi två skulle ha sex. Så det var lite så, stanna upp och så bara, okej, om det här skulle bli barn nu, hur långt är det då egentligen mellan barnen? Och så räknade vi ut, men det blir ju 18 månader exakt. Och så kände vi någon som var typ 10 år äldre än oss som hade det. Bara, ja, men det har gått bra för dem. Och sen fortsatte vi ligga. Och så blev det ett barn.
Ni stannade upp i ligget.
I ligget. Shit, vad gör vi? Och sen så bara, 18 månader, det går. Och sen så blev hon till. Liksom. Och jag tror också med henne dröjde det också nästan 9 månader innan den här lusten kom tillbaka. Jag kände ett sånt skifte i mig. Liksom, att jag kom ut av någonting. Jag blev mig själv. Jag fick liksom tillgång till min kropp och min lust och mina cykler och sådär.
Mm.
Där runt 9 månader.
Mm.
Så det var då vi började tänka på det tredje barnet som sen då ett par månader senare blev våra tvillingar. Mm. Men efter tvillingarna, då hade vi inte sex på 1,5 år.
Mm.
Och det tror jag är länge i mångas ögon.
Kändes det långt för er? Eller du kan ju kanske bara svara för dig.
Jag kan svara för mig. Mm. Ja, det var det. Men vi var också så väldigt överens om att om inte lusten finns så finns den inte.
Nej.
Och snälla mot oss själva för att vi hade 4 väldigt små barn med väldigt mycket behov. Att det fanns ingen tid över till det. Liksom. Mm. Och sen och litade väl på något. Vi visste ju att det hade gått lång tid mellan dem efter de 2 andra graviditeterna också. Så jag tror att vi hade en tillit till att det kommer att lösa sig.
Ja.
Och det gjorde det mycket viktigt. 1,5 år senare så kom det liksom.
Ja.
Och nu då, 6 år senare så tycker jag att vi har ett fantastiskt sexliv som är rikt och blommande liksom. Att det, och okomplicerat, vilket jag tycker att för mig har, jag tycker att sex har kunnat vara ett komplicerat ämne. Och nu är det bara
det tror jag okomplicerat. Det är väldigt många. Alltså, jag tänker, och speciellt det här efterfödseln är ju och fysiskt och emotionellt och identitetsmässigt, ja, men det händer ju så enormt mycket de här dagarna, månaderna.
Ja, men precis.
Ja, precis.
Och det där, ja, igen, det är ju, vi är olika och det får vara okej att det är som det är liksom. Mm. Att man, någon kommer ha jättemycket lust och någon kommer ha lite lust liksom.
Mm.
Men jag tycker det är någon på Instagram, känns det som att det känns det här om det har varit någon frågestund om sex efter barn eller sådär.
Mm.
Kanske att du har varit i torsdagsbikten hos förlossningspodden eller så. Men jag tycker så, det är inte ovanligt tycker jag att kvinnor beskriver en kanske inte större lust men en annan upplevelse av sexualiteten och kanske starkare orgasmer eller lättare att få
bättre
orgasm.
Sex
eller,
efter ja, men bättre förlossning sex. Tycker jag att man hör ganska ofta.
Ja. Och det tänker jag, det var inte min bild i alla fall. Nej. Innan liksom, alltså, men då skulle på något vis underlivet skulle vara förstört. Och
ja.
Då har min man sett mig liksom, med typ bajshålet ut och invänt. Så nu kommer han aldrig vilja ligga med mig.
Ja, men exakt.
Och så kan det vara
så det tvärtom.
Tvärtom liksom. Ja.
Och det kan jag tänka jag har, men det finns säkert flera olika anledningar till att det kan bli så. Men jag tänker inte minst att man har gått igenom det här tillsammans. Mm. Alltså vad som händer i en relation.
Mm.
När man har delat en födsel.
Ja. Ja, jag tänk också det här, men jag som väger jättemycket mer nu än vad jag gjorde innan barn liksom.
Mm.
Och kroppen ser helt annorlunda ut. Alltså den är ju inte normativ liksom. Vad jag har haft för bild av också hur någon som är sexig eller attraktiv skulle se ut.
Mm.
Det är också, jag känner mig finare än jag någonsin har gjort liksom.
Mm.
Och jag kan tycka hur min man tittar på mig är som att jag är 1000 gånger vackrare när jag vägde liksom 40 kilo mindre. Att det är ju inte bara yta, det är ju liksom att man känner den där individen, att man uppskattar den och man liksom, det här du var inne på, vad man har gått igenom tillsammans.
Mm.
Liksom att bli föräldrar bygger ju också band mellan människor liksom, som gör att man...
Och att det kan skapa, det är absolut inte så för alla, men att det kan skapa, du var inne på det här med trygghet, med att jag är trygg, alltså bilden av min kropp. Också, jag har ju också en helt annan värdnad och respekt för min kropp. Och den är absolut var mer normativt sexig innan barn, liksom. Ja, allt vad det nu innebär. Mm. Men ja, jag känner samma. Jag har sån kärlek för min kropp på ett sätt som jag aldrig har haft innan.
Nej.
Och det är klart att det spelar roll för sexualiteten.
Yeah.
Ja, jag tänker att också vad man har för typ av förlossningsupplevelse säkert också ringar på vattnet när det gäller sexualitet.
gud, det hade varit... Nu, jag fick sån forskningshjärna, jag gick igång, tänk och titta på det sambandet mellan liksom, den upplevelsen och hur man upplever sexlivet fem eller någonting år senare.
Ja, vi vet att det spelar roll för så mycket annat. Så.
Det kanske finns, det har vi inte
grävt i. Spännande.
Ja, men härligt, jag är glad att det är maj och att du får ligga och tycker det är härligt.
Yeah, gött.
Ja, men precis. Så är det här vi avslutar dagens avsnitt, tror du? Ja, men herregud.
Det har vi inte tagit upp. Jag vill bara säga att nu känner vi sparkar på utsidan, att det är jättehärligt. Och Signe fick veta att det fanns en bebis först och Signe fick känna en spark först.
Nej, var hon den första som liksom...
Jag var på flygplanet hem från Gran Canaria faktiskt. Jag satt bredvid och så kände jag så här, oj, det där var en spark som nog känns på utsidan. Så tog jag hennes hand och kände här. Två små sparkar. Och nu också Andreas känt och min pappa har känt. Min mamma jagar fortfarande sparkar. Men hon... som att den slutar varje gång.
Ja.
Hon ska försöka känna. Det vill man anstränga sig. Så det känns jättemysigt.
Vad härligt.
Och sen har jag också börjat på gravidyoga. På Infinite Mama i Malmö.
Ja.
Vad betyder första det? Gången igår.
Du bor ju en par bit från Malmö.
Exakt. Jag. Men jag fick möjlighet, eller man har möjlighet att vara med online på distans. Hon kör, Johanna där kör liksom... Det kallas så
liksom
speciellt.
Hybrid. Exakt. Ah, okay. Hybrid. Hon är på plats och folk är på plats. Men absolut. Det sänds också live.
Ja, men precis. Det var en full sal och sen var vi säkert, men vi var ett litet gäng som var hemifrån också. Det funkar jättefint.
Yeah.
Det var en fin delningsrunda där jag också kunde vara med. Det var också, då vände hon liksom datorn runt så att man fick se de andra.
Yeah.
Och lyssna på dem och jag fick dela vad jag var och sådär. Yeah. Så himla lyxigt när man, att få vara på andra sidan, eller om man ska säga. Just när vi jobbar med födande och förlossningsförberedelse. Och, ja, men det kan vara lite, jag upplever att det är lite utmanande att bara vara i min graviditet och inte vara uppe i liksom det professionella.
Kunskapshjärnan.
Exakt.
Liksom.
Så det var jättehärligt att få bli ledd av Johanna genom den här 1,5 timme.
Wow.
Jättelyxigt.
Yeah.
Ja, men, jag satt hemma på i sovrummet med ett litet ljus och hängde med.
Jag vet när vi pratade senast så var du lite sådär, ja, men jag som är doula och jobbar med detta, jag borde väl ha börjat förbereda mig nu. Och liksom, jag blev nästan lite så, stresskänsla över det. Liksom. Ja, var är du absolut. Nu i det? Yogan, har du börjat? Är det något
annat? Men nu har jag tagit beslut att nu börjar sommaren och jag kommer föda på sensommaren. Så nu tänker jag att det här är perfekt, nu har jag liksom den här tiden framför mig att börja landa in och jag vet ju vad jag behöver. Det är, jag behöver inte mer kunskap.
Nej.
Det är, den potten är full kan man säga. Utan det jag behöver är ju att komma ner i kroppen och vara, apropå det vi inledde med, att vara i nuet. Och stanna upp och faktiskt ligga och betrakta magen lite och känna in. Och där får man ju hjälp när man går på ett specifikt pass. Men det tänker jag, så det är en av strategierna att faktiskt boka in, att jag ska vara med på det en gång i veckan. Men också att jag har bestämt att jag ska gå en promenad om dagen. Det kan vara 5 minuter, det kan vara 40 minuter i min egen takt, men bara att jag vill röra på mig, jag vet att jag mår bra av det. Och nu är det lättare när det är ljust på kvällarna och så, det skapas liksom, det finns fler tillfällen på en dag, även om man inte har hunnit på lunchen, så då kan jag göra det på kvällen.
Jag ser också att du hängt lite grann på typ Pinterest och letat inspiration till liksom miljön du vill föda i.
Ja, det är en sak. För jag har ju haft målbilden, eller vi har ju liksom under hela graviditeten haft planen att föda i det nya huset. Som ju allt mer, ju närmare BF vi kommer, inte minst när jag fick flytta det här datumet ännu tidigare än vad vi trodde, det nämnde vi sist. Så inser vi att det kanske inte kommer bli så. Vi kanske inte kommer hinna föda i det nya huset. Och då blev jag lite besviken över att jag liksom, det hade målat upp den här bilden av att få inviga vårt nya hus. Jag blev lite nedslagen av det. Och sen fick jag ändå påminna mig om att jag vet ju att det är inte det viktigaste var jag födde. Utan det är dels i vilken känsla, eller framförallt i vilken känsla, men det är viktigt vilka jag har med mig och runt mig. De kan vara oavsett var vi är någonstans. Men så slog det oss. Vi hörde, någon sa att det kommer bli en sån där 2018 sommar. Vilket innebär att jag det finns chans att det är varmt utomhus. Även i början av september. När det gissningsvis blir bebis. Och då kommer jag på tanken om att ja, men man kan ju faktiskt föda utomhus. Så det är nog den nya liksom, planen. Vi får ju såklart ha en plan, inte A och B, för ingen inbördes ordning. Men att ja, men olika alternativ inomhus och utomhus. Men kanske trädgården. Men kanske det vi kom på igår skulle vara kanske på vår terrass.
Alltså liksom, på det nya, alltså i gamla huset.
I gamla husets terrass.
Ja, det är ombonat.
Det är exakt. Ja. Det är ju liksom som en, det är ju tre hus. Eller det är som ett U. En hästsko och så är det en terrass på insidan. Så det är lite skyddat men ändå utomhus. Och så kan vi kanske ha någon, ja men typ paviljong. Eller något segel eller sådär. Och så ut med en pool. Och lite belysning.
Det är nära till toan.
Exakt.
Nära att gå in liksom. Ja. Man kan också stänga dörren till den pipande vattenkokaren som jag helt störde dig.
Exakt, exakt. Det är lite sådär, hur går det med myggen då? Men så det, och det är Andreas ansvar, det får han, han får fixa någon sån mygg. Om den, vi har inte så mycket mygg faktiskt, men tänka på med poolen och så att det kan...
Skulle det vara mygg så är det viktigt att de håller sig borta i alla fall.
100%. Ja. Ja, jag skickar någon bild där.
Ja,
det var lite träd och lite lyktor och sånt. Jag gillar ju, jag älskar ju sånt.
Men du som var lite besvärad av att det var dagsljus när mannen föddes. Men det kanske också, man behöver också, om man bara är beredd så kan det vara så här, är det dagsljus så är det så här. Att man inte har slutit sig till att det ska vara mörkt och mysigt. Liksom.
Exakt, ja. Det får, det, som sagt, tanken kom igår kväll så det är inte helt utarbetat. Men det känns spännande med en sån, så kan vi göra.
Ja.
Mysigt. Och jag tror också att det kan vara bra när man är i varmt vatten att det är lite, så här, lite bris, kanske inte bris, men lite svalt. Frisk luft också.
Ja, men vad spännande.
Fortsättning härligt. Följer.
Ja, absolut. Fortsättning följer.
Yes.
Men du, det var fint att checka in med dig idag. Ja,
detsamma. Ja. Ska vi äta lunch nu?
Det tycker jag. Tack för att ni lyssnat idag, hörni.
Ha det fint.
Ciao.